Hej, Peter Benson på SVD Börs Plus här. Den här podden är ljudvarianten av Aktiesnack som är mitt och Nordnets sparekonom Jocke Bornholz filmformat för att just snacka om aktier. Filmerna hittar du på Nordnets YouTube-kanal eller Nordnet-bloggen. Och i varje episod så går Jocke och jag igenom några aktuella analyser som tidigare gått ut till Börs Plus prenumeranter. Och våra prenumeranter då på Börs Plus, de får dagliga analysmejl med uppslag och idéer och som hittills har givit dem en avkastning som är klart bättre än börsen faktiskt. Du kan också bli prenumerant om du går in via www.borsplus.se. Eller om du är Nordnet-kund så finns det ett extra bra erbjudande via www.nordnet.se/borsplus. Kolla in det. Du tjänar nog också på bättre analys.
Hallå, hallå allihopa och välkomna till Aktiesnack med Börsplus och avsnitt 9.
Yes. Mellandagsmys.
Ja, faktiskt. Hur känns det? Det
känns bra. Vi ska gå igenom 3 stycken bolag. Stillfront, om man vill spela dataspel.
Ja.
Arjo, om man äter för mycket julmat och behöver lyfta sig säng.
Ja.
Och Lyko, om man behöver fixa håret
till nyårsafton.
Till nyårsafton, precis. Så yes. Då kör vi.
Grymt! Yes, och då ska vi som vanligt köra 3 bolag.
Just det.
Och förra veckan körde vi 3 stora, eller förra gången för avsnittet, var stora bolag, lite mindre bolag den här gången.
Ja,
men oavsett så är det här analyser som kommer från er på Börsplus.
Exakt, så att SVD Börsplus är en analystjänst då och vi skriver 100-tals analyser till våra prenumeranter. Och här i Aktiesnack så går vi igenom några stycken på skärmen. Och nu ska vi gå igenom Arjo, avknoppat från Getinge, högaktuellt. Lyko, nydoterat, också högaktuellt. Hårskönhetsgrejer.
Ja.
Någonting för dig kanske.
Ja, vem vet.
Och
vet.
Sist men inte minst Stillfront som är dataspel. Som också är en typisk mellandagsprodukt. Ja. Julprodukt ska jag säga.
Yes.
Och vill man läsa hela de här analyserna och 100-tals andra. Då ska man bli prenumerant på Börsplus. Och det kan man bli via svd.se/börsplus. Eller via Nordnet. Nordnet.se/börsplus. Så kan man få ett extra bra pris som Nordnet-kund.
Yes. Vi kör.
Ska vi köra så? Bra.
Grymt. Då ska vi hoppa in i Arjo.
Arjo.
Och är en avknoppning från Getinge.
Exakt. Alla känner ju till Getinge och de har ju ett medicinteknikkoncern med liksom en del ganska avancerade grejer. Massa så här hjärt-lungmaskiner och vad det kan vara. Och sen lite mer basic saker. Och de har kastat ihop en del i det här Arjo som är avknoppat. Jag tror det står för Arvid Johansson kanske, någonting sånt där. Ett gammalt bolag som är stora inom, här kan man se en liten bild på en rullstolsbunden person som med den här utrustningen då från Arjo och en sköterska får hjälp att liksom ta sig i säng och tillbaka.
Ja.
Och det kan vara människor som är funktionshindrade eller som är nedsövda och väger så pass mycket eller som det är jobbigt för personalen att hantera det här helt enkelt.
Just det.
Så att det är mycket en arbetsmiljöprodukt för vårdpersonal.
Okej.
Okay. Men det är inte så high-tech liksom.
Nej.
Och så gör de sjukhussängar och massa sådana här saker.
Är det här ett trick för att få bort uppmärksamheten på Getinge? Getinge har haft det ganska tufft.
Ja, mycket tufft. Av många olika skäl. Och vi ska inte prata så mycket om Getinge, inte prata mer om Arjo, men de har ju haft regulatoriska problem i USA, massa stämningar, inte stämningar, men massa böter va? Från myndigheterna och gått igenom massa saker. Och sen så har de ju haft en tillväxtresa som har stannat av och lönsamheten har stannat av och tillväxten har stannat av. Och det här är ju väldigt drivet av demografi.
Mm.
Vi blir äldre, vi blir tjockare också, det är en hel del sånt också. Och personalen har rätt att kräva bättre förhållanden. Så att man har tänkt, tanken var för ett antal år sedan att det här skulle vara en tillväxtmarknad. Men det som har hänt är att vården har ju snarare förhandlat ner priset.
Mm.
Så att de kanske behöver mer utrustning, men de förhandlar ner priset.
Ja.
Så att Arjo har varit lite halvtrött. Men det är den här typen av produkter. Och här kan vi snabbt stanna till bara. Det vi kan se här är att bolaget omsätter 8 miljarder ungefär, växer egentligen ingenting, så som vi ser på saken och knappt de själva heller. Men du kanske har en marginal som är rätt okej på en 10%, 10, 11, 12 kanske. Så att, då är frågan, vad ska det här värderas till? Och börsen vid avknoppningen nu direkt värderar det till liksom P15 kanske. Mm. Vilket är ganska så här mitt emellan. Och det är väl lite vår slutsats om det här bolaget. Här kan vi stanna till också och dyka ner. Det här är Arjos omsättning de senaste, säg, 10 åren. Om vi blickar lite framåt och lite bakåt.
Ja.
Då ser man att det är inget märkvärdigt med det här.
Nej.
Det är ingen vidare tillväxt. Och lönsamheten var uppe här på 18-20% en gång i tiden. Men nu är man nere runt 10.
Mm. Finns några tecken på att det här ska ändras?
Det är lite svårt att se det, tror jag.
Ja.
Och det är det vi ser också, att den här avknoppningen har inte blivit någon sån här supergrej, utan aktien har öppnat lite trött.
Ja.
Och det är väl svårt att se varför de antingen skulle komma tillbaka till hög lönsamhet eller varför de skulle få igång tillväxten. De får med sig en hel del skulder. De är inte helt isolerade från de här rättsliga problemen som Getinge har heller. Så att de kanske inte riktigt är i ett skick att göra jättestora och många förvärv här nu.
Nej.
I vår tolkning i varje fall.
Så det är snarare innovation som skulle kunna få det här och höja rörelsemarginaler?
Ja, innovation, kanske liksom sänka kostnaderna. Jag vet inte riktigt. Vi såg inte riktigt charmen på den här prisnivån. Det är inte något... Det är inget dyrt bolag sådär. Men det är inte heller något speciellt attraktivt. Här kan vi stanna till ett ögonblick. I vårt huvudscenario så finns det lite uppsida om man tycker att det här ska vara en multipel på 13. Alltså någonting sånt, med en mittemellan multipel.
Ja.
En del tycker att medicinteknik och läkemedel och sånt här, att det ska ha lite högre värdering.
Mm.
Å andra sidan finns det ingen tillväxt här. Så vi landar att en multipel på 13 är väl kanske lagom. Och då finns det lite uppsida här. Då kanske det finns en 28% har vi skrivit då på liksom 3 års sikt.
Ja.
Och det är väl ungefär en vanlig börsavkastning om du slår ut det på 3 år.
Mm.
Det kan gå lite snabbare, men skulle de få upp lönsamheten så ser det lite bättre ut. Men det kan också gå rätt dåligt här. För att, som sagt, de kommer från ett bolag som vi numera ser lite grann som ett problembolag. Så att det är intressant att följa, men det är ingenting som vi tycker sticker ut. Har du någon relation till Getinge? Nej,
känns nästan som ett bolag som skulle köpas ut av ett riskkapital.
Ja, det är kanske det ska.
Är det det som är caset?
Det kanske det ska.
Om man spontant tittar på det.
Ja.
Klassiskt sånt case kanske.
Ja.
Vi får se.
Ja, vi får se. Det var ju intressant också att var det Nordic Capital som noterade det här Handicare.
Okay.
Som också är hissar för rullstolsbundna och såna här saker.
Ja.
Som noterades i början av hösten.
Just det.
Och som inte har gått så här jättebra heller.
Nej. Så lite avvaktande.
Lite avvaktande, men vi har åtminstone ett börsbolag rikare på börsen med Arjo.
Ja, det är trevligt.
Det är kul att se hur det går.
Jajamän.
Mm.
Det var Arjo. Nu hoppar vi in i ett bolag som är rätt intressant. Och en hel bransch som är intressant.
Mm.
Spelbolag. Och då pratar vi dataspel.
Ja.
Säger man så.
Ja, exakt. Det där är en liten debatt.
Ja.
Det är alltså inte kasino och poker och sportspel, utan det är dataspel.
Ja.
Och det här heter Stillfront. Här är en bild från Shareville, va? Illustrerar det här ganska bra. Aktien har gått upp 147% på ett år. Okej avkastning.
Fantastisk höst.
P41. Ingen direktavkastning. Men vad gör de då? Jag vet inte om ni ser den här bilden, ni som tittar. Det här är en liten riddarläger.
Ja.
Och sådana här spel gör de. Alltså du styr ett litet riddarimperium och håller på och härjar och har dig och med tusentals andra. Håller du på med sånt här, Jocke?
Nej, gör du.
Inte alls.
Gör du.
Jag har gjort det tidigare,
ja.
Men lagt av. För att det tar ju fruktansvärt mycket tid. Och man känner sig lite smutsig efteråt egentligen.
Ja.
Men det tar mycket tid och det är lite så här.
Min fru gillar ju sånt här.
Hon gör det, ja.
Ja, hon spelar, men hon bygger upp någon farm ibland,
ja.
Och såna där grejer. Hon gillar att hålla på med sånt.
Och det är klassiskt. Kvinnorna har den här bondgårdsköret och män håller på med de här riddar kungarikes sakerna. Och det här är lite så här, för många människor är det här lite beroendeframkallande.
Mm.
Och man lägger många timmar på det och man håller på med det många år till och med. Så det är ganska sticky, som man brukar säga. Alltså att man...
Just det.
Trogna kunder. Och Stillfront håller på mycket med sånt här. Och de har ju slog till med ett superförvärv. där de köpte ett par gånger större bolag, alltså ett mycket större bolag än de själva som förvärvade här helt nyligen, ett tyskt företag som där de ökar på antalet titlar i just den här genren.
Okej. Okay. Ja.
Så att vi kör en rubrik här.
Och det var det börsen gillade. Det gick som tåget.
Nej, det har gått det hela den här kursuppgången har kommit innan.
Ja, okej.
Okay. Och nu gör de det här jätteförvärvet, men det är ju en fortsättning på samma strategi, det vill säga att vi tar de här till synes inte så märkvärdiga spelen. Ja. Så trimmar vi dem lite, vi jobbar med kundlojaliteten, vi jobbar med betalningen, får folk att betala kanske liksom 79 kronor i månaden istället för 59 och hänga kvar lite längre. Det händer jättemycket saker då.
Ja,
med lönsamheten. Så att de har gjort en spännande grej, men liksom köpt ihop bolag ganska mycket och försökt göra en koncern av det. Så att vi har rubriken här, befogad rabatt på Stillfronts imperiebygge. Och det är en liten lek då med att spelen dels handlar om att bygga någon slags imperier. Och sen att de själva håller på att bygga det här imperiet av olika spel som man kastar ihop på det här förvärvssättet.
Ja.
Så att aktien har gått som tåget. Det bygger på att du har ett antal miljoner cirka medelålders människor som håller på med de här spelen. För att det här är ganska hög medelålder på.
Mm.
Och lägger rätt många timmar. Vi kan scrolla ner hit. Bara så man får en liten bild av hur stort Stillfront är. Då kan man se att Stillfront omsätter ungefär, efter det här förvärvet så omsätter de ungefär 1,5 miljard.
Mm.
Med lite tillväxt. Och har en hög lönsamhet. Och sen så är den stora frågan, hur mycket växer det här?
Just det.
För spel brukar ju vara så här att det lanseras, det blir massa surr, folk hakar på och sen efter ett tag så slutar folk att spela.
Mm.
Så den kurvan har du, vare sig du har ett Angry Birds från Rovio eller ett sånt här spel som har en mycket längre livscykel men att ändå klingar av liksom.
Ja.
Och det spännande blir ju att se om de klarar att liksom hålla liv i de här spelen helt enkelt.
Mm.
Har du någon spelaktie? Vi träffade ju Fredrik Wester för något år.
Ja, det har vi gjort. Nej, jag har ingen spelaktie faktiskt. Kanske för att jag inte själv spelar. Jag har lite svårt att sätta mig in i det. Men de har ju gått, många har gått väldigt, väldigt bra.
Superbra.
Stillfront har gått jättebra. Är den resan klar? Eller finns det potential i det här?
Alltså det där är jättesvårt. Men när Paradox kom in på börsen, då tyckte man att det var en ganska dyr aktie.
Ja.
Men väldigt fint. Men sen har det gått som tåget.
Mm.
Samma sak med Stillfront, samma sak med någonting som heter THQ som också har gått superbra. Så att vi har jättemånga svenska spelbolag som har kommit in på en värdering som såg hög ut. Sen har de gått ytterligare liksom 100%+. Finns det ytterligare kvar? Jättesvårt att säga.
Mm.
Men vi har ett litet kluster i Sverige runt det här.
Verkligen.
Det här är en bild på värderingen. Jag vet inte hur mycket som framgår. Men i kolumn 3 här så ser man P-talen för 2018. Och då ser man att de ligger här runt liksom 23, 31, 25, 21, 15, någon stackare, 29. Det är liksom det är halvhöga värderingar. Men det är klart att de kan bli högre. Och det är klart att du kan ha en tillväxt i de här bolagen som gör att det ändå är motiverat.
Det kan ändå kännas lite konservativt. Så här bolag historiskt har kunnat haft ganska höga P-tal. Inte så
absolut.
Där
Nej.
Vi pratar ju inte någon bubbelkänsla. När vi ser på de här värderingarna.
Nej, inte bara på inte om man tittar strikt på värderingarna, men i samtliga fall så är det här framåtblickande och det ska hända lite bra saker för att det här ska uppfyllas, annars blir vinsten lägre.
Ja.
I samtliga fall så har du det här hela tiden att du släpper hela tiden nya spel och så ska man försöka gissa sig till som investerare hur kommer nästa spel gå.
Ja.
Det är som om du ska släppa en ny Hollywoodfilm liksom.
Yes.
Du har höga förväntningar och stora stjärnor som spelar men den kanske inte slår och då blir det en stor besvikelse. Så att här kanske är lite optimistiskt, vem vet. Vi kan titta på den här kolumnen i mitten som heter EV Sales som alltså handlar om hur högt värderas varje försäljningskrona i de här spelen.
Mm.
Och då ser man att det är stor skillnad. THQ, eller Paradox här, varje försäljningskrona värderas till 8 kronor, 8,50. Medan något bolag som Stillfront då ligger på 3,3. Vad det säger är att det är väldigt stor skillnad i lönsamhet.
Mm.
Det är olika dyrt att utveckla spelen. Du ska dela med dig olika mycket till någon app store eller till någon mellanhand.
Ja.
Du kanske är förläggare istället för att du själv har utvecklat det. Så det är väldigt stor skillnad på affärsmodell för de här bolagen. Så det är inte så enkelt som att bara säga det här var ett kul spel, det kommer många vilja spela, alltså köp i aktien. Utan det är, det är rätt komplext alltså.
Mm.
Väldigt komplext, tycker jag. Men herregud, det är så mycket man inte förstår här i världen. Men det här är inte det lättare.
Nej. Vad tror ni om just Stillfront då?
Vi är lite neutrala.
Okay.
Säga, efter den här stora uppgången. Vi har våra berömda små reglage här. Vi tycker, man kan ju se lite upp, precis som du säger, värderingen är inte synbarligen superhög med tanke på att det är ett hett område. Men efter 150% uppgång så kanske man ändå liksom ska tänka tanken att folk tyckte det här var, folk har tyckt det här var rätt värderat på mycket lägre nivåer också liksom. Så vi är neutrala till de här. Det är ett spännande att följa. Vi är lite osäkra på hur genuint det här är. Hur mycket är det här liksom en genuint ett äkta bolag och hur mycket är det bara liksom en federation av ihopköpta firmor?
Mm.
Så hur mycket synergier finns det och hur utvinner man dem och hur är det med nyckelpersonerna och massa sådana här frågor.
Ja.
Som det är lite tidigt att säga det om Stillfront, skulle jag säga. Men det finns ett optimistiskt scenario där det här kan gå jättebra. Men det finns också såklart ett pessimistiskt som det kan gå väldigt dåligt i. Och vi tycker nog kanske att börsen just nu kanske inte tar någon större höjd för det pessimistiska scenariot.
Mm.
Och då kanske vi är lite neutrala.
Ja.
Så det är väl det vi kan säga om Stillfront.
Ja, Stillfront.
Och det är väl typiskt mellandags syssla för många att sitta i koma efter att ha gjort tapparna och spela dataspel.
Dataspel. Ja. Kanske är perfekt. Kanske det är bättre än att äga aktien. Vem vet?
Vem vi vet, får se. Exakt.
Bra. Det var Stillfront.
Nu ska vi prata om hår. Och ja. Varken du eller jag har ju några komplicerade frisyrer.
Nej, min är inte självvald.
Nej, och min är inte så komplicerad heller. Men det finns ju många som har lite mer komplicerade frisyrer och håller på och lägger jättemycket pengar på hårvård. Och då finns det ett nytt bolag på börsen som heter Lyko.
Ja.
Som du inte känner till.
Nej, ja. Jag känner till det lite
grann. Så här kan det se ut. Det här är en bild. Här ser man en bild på en butik. Lyko heter de. Här anar man att det står hårfärg. De säljer alltså jättemycket hårvårdsprodukter. De har även, kan det finnas små sådana här, du kan få lite service här inne. Alltså någon massage eller någon hårbehandling eller några sådana här saker. Så det är butiker och det är lite tjänster, men sen den stora grejen är e-handel.
Ja.
Så det här är egentligen ett e-handelsbolag, men de har kommit väldigt långt i det här omnikanalstrategin som många snackar om.
Just det.
De kom till börsen helt nyligen. Det är ju intressant det här. E-handel för ett tag sedan, det var ju väldigt höga värderingar. Och det var snack om i media att det här kan vara värt 1-2 miljarder. Liksom.
Ja.
Och nu kom de in på liksom 700 miljoner.
Mm.
Så att, en ganska rejäl rabatt från snacket innan. Och det handlar nog inte om att det är något fel på Lyko, utan det handlar nog mer om att hela sektorn är ju liksom...
Ja. Risken har gått upp i hela sektorn, kan man
risken
säga.
Risken har gått upp i hela sektorn.
Det finns stora möjligheter, men det är klart att e-handelsbolagen har minst lika osäker framtid som butiks, de klassiska detaljhandlarna.
Och Amazon ska in i Sverige, vad händer då? Ja. Alla håller på att positionera sig och risken är att man konkurrerar sönder för varandra.
Ja.
Och Lykos modell här med butiker och behandlingar och e-handel, den är ju spännande, men det är lite osäkert.
Om det funkar i verkligheten. Det här är något som alla... Så här, man hör det hela tiden.
Omnikanal-strategi.
Claes Olssons. Mm. Nej, det har inte gett någonting på de här tre åren.
Nej.
De har försökt. Det här kanske lyckas. Mm. Jag vet inte. Men det är ingen solklar... Även om det i teorin ser väldigt bra ut, så är det svårt att få till det i praktiken.
Ja. Det som talar för Lyko är att de har haft väldigt fin tillväxt på senare år.
Mm.
Så att det kan man ju tolka som ett tecken på att det här är en kanonstrategi de har.
Ja.
Så vi får väl se. Men hög tillväxt. Men sen så likt alla såna här... här är en liten ruta vi kan titta in i om börsnoteringen då, som är ganska färsk. De tog in 250 miljoner. Nästan allt var nyemission. Den här grundarfamiljen som heter Lyko, lustigt nog. De sålde i princip ingenting. Så att det är ganska bra grejer på det sättet. Och så tar de in pengar för att finansiera tillväxt. Stärka upp balansräkningen. Betala tillbaka ett gammalt lån. Vad skulle jag säga mer... en ganska schysst och prydlig börsnotering tycker jag.
Ja.
Men har inte fått någon supermottagande än så länge. Men sen har du ju det här, de har en hög tillväxt men lönsamheten är ganska skral och det är det för nästan alla i handelsbolag.
Ja. Och kanske svårare att göra någonting åt.
Ja. Liksom referenspunkten är Amazon som ligger runt noll i rörelsemarginal. Och sen så de andra håller på att hacka runt lite minus eller kanske som i det här fallet en plus 4-5%. Ja. Och de här Boozt, Sport Amour, ja. Lyko, alla de här svenska e-handlarna och Zalando i Tyskland, de ligger där liksom runt 5% kanske. Medan i den gamla världen, H&M, de var ju länge uppe över 20% marginal.
Just.
Och nu håller man på att hacka ner mot 10 kanske.
Ja.
Och vem vet, de kanske ska till 5 också. Det är därför det blir så jobbigt med H&M.
Absolut, absolut. Jag tror ju det.
Att det blir så jobbigt för H&M?
Ja, det tror jag. Och det är egentligen bara baserat på att jag har jobbat i en bransch som har genomstöpts med det här. Vi har varit med om det här när aktiehandeln 20 år sedan, då var det 20% marginal och ännu mer. Och sen kom nätmäklare som Nordnet och Avanza. Och då uppfattar man dem som kanske Lyko eller som någon
säger. Just det.
Men som var lite där vid sidan av. Men nu är det ju de som äger retailmarknaden i Sverige och pressat. Och de gamla drakarna tjänar inga pengar alls kanske på sin aktiehandel.
Så att, det är ganska bra liknelse. Och då spelar det inte så stor roll hur duktig du är, för det finns massa duktiga aktörer. Och om vi tar din liknelse så har du Avanza och Nordnet och många banker och hej och hå. Det är många som är duktiga, men priset ska lik förbannat ner.
Ja, och man kan inte ta betalt för service. Det är svårt. Det märkte man. Även om du var trevligt att ringa till en mäklare. Han kanske gav väldigt bra råd och allt var det så. Spelar ingen roll. Priset ska ner.
Ja.
Och då försvinner det.
Ja. Och det kanske är så att marginalerna inom handel, vare sig det är e- eller offline, ska ner. Här är en liten räkneövning vi gör. För att
Hur är förutsättningarna? Tjänar de pengar? De omsätter ju ganska mycket pengar i alla fall.
Ja, men de rör sig upp mot en miljard, vilket är liksom, det är inte så lite pengar. Och det här är ju liksom schampoflaskor och sånt här. Det är ju ganska lätt att skicka. Det är ganska hög bruttomarginal. Men du liksom en sån här schampoflaska kan ju kosta 50 spänn och kanske bara 10 spänn inköp eller någonting. Så man tycker att det borde finnas möjligheter till hög lönsamhet. Men det klarar man inte riktigt. Och det är naturligtvis för att alla har ju sett samma sak. Att det här kanske är intressant att hålla på med. Och du måste lägga ännu mer på reklam kanske för att få trafiken och så. Så att i slutändan så får de bara en 2-5% marginal i slutändan.
Ja.
Och sen skissar vi på att de växer snabbare online än offline såklart. Även om de just nu då har kört en ganska stor satsning på butiker. Och det vi landar i är ändå att man nog skulle teckna den här aktien. Det är, nu har aktien börjat handlas och den är ungefär runt noteringskurs. Någon spänn upp kanske. Och det är bara för att det är en rabatt mot övriga e-handlare.
Ja.
Ganska mycket. Och det verkar välskött. Och som jag sa tidigare, det känns... Man får inte vibban att det är någon som vill casha hem nu 5-12 innan Amazon kommer in och trampar ihjäl alla.
Ja.
Utan man får mer känslan att av olika skäl så behövde de göra en notering. Ägarna säljer inte, utan man har dessutom behövt sänka priset ganska ordentligt. Så att, ja, kunde vara värre.
Någonting som jag gillar med det, just hårvårdsprodukter och allt sånt där, det är någonting man beställer hem och sen har man det. Problemet för de som hoppar kläder, skor, det är en enorm trafik fram och tillbaks med varor.
Ja.
Det känns som att de här kanske slipper.
Ja.
Och det talar lite för dem. Därför att jag tror att den delen av kostnaden hos de här bolagen med handel, logistiken, den kommer öka tror jag.
Ja.
För att vi kommer ställa högre krav och redan ute i Europa så kan man få hem på en dag, det vill vi också. Och då blir det dyrare. Ja, det gynnar de här tror jag. Jag tror inte man skickar tillbaka så mycket varor som man gör med kläder. Där man bestämmer hem 5 grejer och skickar tillbaka 4.
Och sen så är det en intressant grej också att det här är förbrukningsprodukter. Gympadojor kanske bara köper vartannat år. Men det här kanske, om man är intresserad av sitt hår, så kanske man köper det här varannan månad liksom.
Just det.
Så det kanske är lite lättare att bygga upp en liksom varaktig kundrelation. Eftersom det är lite mer återkommande.
Ja.
Så att det är om Lyko, va?
Det var Lyko.
Spännande. För en riktigt sifferintresserad så kan man ju bara nämna här, om man dyker in i den här bilden, att här kan man se då skillnaden i värdering mot konkurrenterna. Och beroende på vad man tror om tillväxten då, så ser det kanske lite billigare ut i Lyko än i de andra konkurrenterna. Du har Boozt på 33 gånger rörelseresultatet i värdering. Ett genomsnitt i sektorn på 31. Och Lyko kommer in på 19. Så det är en rabatt helt enkelt mot de andra. Och vi tycker inte att de verkar sämre. Men det är ett mindre bolag och så. Så att
ja.
Det är vad det är.
Vi får se. Den som lever får se.
Den lever får se.
Det var Lyko.
Gott nytt år kan vi säga då.
Ja, det kan vi göra.
En nyårsafton är en typ sån här där folk gör sig fina i håret, kanske.
Ja, gör du någonting extra?
Nej. Att tvätta håret.
Ja. Det är den dagen på året.
Det är den dagen på året.
Grymt. Bra. Ha det så gott allihopa och så ses vi på andra sidan årsskiftet.
Det gör vi.